Visst, jag tar bilder av ett skeende. Men mina bilder påverkar ju också ett skeende. Som till exempel på Jakob Forssmed där. Det är det stora bordet i Börssalen där akademin har sina sammanträden. Och så sitter det massa gäster runt omkring som har klätt upp sig i högtidskläder. Men det sitter bara 7 män runt stolarna. Och då måste jag liksom gå upp och få den här bilden uppifrån. Så man ser de tomma stolarna. Och så kommer jag upp och så kan jag ta den här bilden. Då kände jag att det här var en bra bild.
Hej alla. Det är en glädje att få vara här ikväll. Jag blev smickrad av frågan. Studentafton är en intellektuell, anrik tradition, rörelseorganisation här i Lund, i studentlivet. Så det var väldigt roligt att få den frågan, så tack Olle för inbjudan. Extra roligt att få vara här tillsammans med dig, Henrik.
Tack.
Vi har inte träffats förut.
Nej.
Men liksom många andra här så är jag ju bekant med vissa av dina bilder sedan tidigare. Du tar bilder som berör, och det tänkte jag återkomma till. Bilder som etsar sig fast i minnet. Och de väcker mycket känslor. Jag har min dotter här idag och hon sa flera gånger att det här är en sån känslofylld bild. Så vi kan kanske komma tillbaka till det också.
Absolut.
Ja. Jag tänkte börja med den här frågan. Vet du direkt när en bild blir fantastisk?
Nej, inte vet, men jag känner på mig. Man ser ju ögonblicket komma och sen tar man bilden och så försvinner ögonblicket väldigt fort. Och sen när man går tillbaka och tittar igenom sina bilder, exponeringarna inför bilden och sen exponeringarna efter, så ser man ganska snabbt vilken bild det är som är bra. Och då kan man ju se att det är en riktigt bra bild. Men jag har ju liksom en aning om att den är en bra bild. Men ibland kan det vara så att man har, tror att man har en bra bild och så har man inte det. På andra sidan.
Mm. Om vi ändå nämner några bilder som finns här idag.
Mm.
Så tänker jag att vi ändå skulle kunna börja med den här väldigt berömda bilden. Mm. Som blev årets bild 2010.
Ja.
Med Obama i mitten. Och den togs vid klimatkonferensen i Köpenhamn.
Ja, precis. Mm.
Kan du berätta om den här bilden?
Alltså den är ju från den här klimatkonferensen i Köpenhamn. Den är ju hälften journalister och hälften delegater kan man säga från de olika länderna. Och det är liksom, det går inte att röra sig emellan där riktigt. Så när de här ledarna då för de europeiska länderna och Reinfeldt som då var EU-kommissionens ordförande hade samlats i personalmatsalen på den här mässan, så vill jag gärna komma in där. Och jag höll på med ett projekt då där jag följde Reinfeldt för att jag skulle göra en bok. Så jag hade access till den här delen av mötet också. Och så kom jag in, får komma in här då hade inte Obama kommit än. Så jag kommer in i den här salen som ensam fotograf då, som ensam journalist. Det var väl kanske 6 000 journalister på den här konferensen. Och då kom jag in och då vände sig Merkel om och så tycker hon så här, oh, always these photographers can't take it out. Så då får jag gå ut igen. Jag kanske tar en eller två bilder. Och då hamnar jag i korridoren som är utanför. Och där står ju då säkerhetsfolk från alla de ledarna som är inne på det här mötet. Och då flyttas jag längre och längre bak i den här korridoren. Så jag står nästan längst bak. Och då kommer Obama gåendes med sitt följe. Och då försöker jag ju hänga på såklart. Komma in. Men då säger Secret Service stopp när jag kommer fram till dörren. Och så blev jag tillbaka flyttad då hela tiden igen. Och så när det hade gått kanske 40 minuter. Då ringer de inifrån mötet där och säger, ja, nu har vi övertygat Secret Service om att du kan komma in. Mm. Och då får jag komma in. Och då har jag kanske fyra minuter innan han reser sig här och går.
Mm. Så han är på väg att lämna mötet i den sekunden när du knäpper bilden när han står upp?
Ja, precis. Han har ställt sig upp för att lämna mötet.
Det är en otroligt känslomättad bild.
Ja.
Och samtidigt är det drag av humor i den också. Jag ler ändå när jag ser den.
Ja.
För det finns ett stråk av humor i de här nästan bedrövade ansiktsuttrycken som finns i de här ledarna. De ser väldigt mänskliga ut. Det kanske är det.
Ja, jag tror att det är
högt uppsatta personer som lite tappat ansiktet på något sätt i stunden. Mm.
Det var någon som sa precis när den här bilden publicerades. Som sa så, är det du som har tagit den där bilden när de sitter på golvet?
Ja.
För att det ser ut som att de sitter liksom nere. Man är väl lite ovan att se dem i det perspektivet. Man är kanske van att se dem mer från en talarstol högt uppe.
Just det. Så vinkeln avgör också den där känslan av
ja, jag tror det.
Ganska intimt möte.
Mm.
Vad har du fått för reaktioner mer på den bilden? För den har ju blivit väldigt uppmärksammad.
Ja, alltså de första reaktionerna var ju att symboliserade resultatet av det här mötet för väldigt många. Det var liksom, Europa hade en agenda om man ville få till begränsade utsläppsrätter. Men USA var inte redo och resten av världen var inte redo för det. Och den besvikelsen då, som Europa hade ju satsats ganska mycket på det här. Den besvikelsen kunde man se lite i den här bilden. Mm. Men sen är det också som du säger att man ser att de verkligen arbetar. Att de inte... Att det är ett jobb liksom, att vara världsledare. Det är inte så lätt kanske som man tror.
Nej, för de ser trötta ut också.
Mm. Mm. Det är också sent på natten. Det är kanske 12 på natten.
Mm-hmm. De har suttit i förhandlingar en hel dag.
Ja, det är flera dagar faktiskt. Mm. Så det här är liksom det sista som sker innan mötet avslutas. Då går de ner och så säger Reinfeldt hej då till Barroso som då var EU-kommissionens EU-kommissionens ordförande och Reinfeldt var ju Europeiska rådets ordförande. Mm. Då säger de hej då och det här svenska ordförandeskapsåret var över. Så att det är liksom det sista som händer innan det är slut.
Här tänker jag på dig som pressfotograf som en stark länk mellan ledarna, politikerna som ska fatta de här svåra besluten och som jobbar hårt som du säger. Men att du skapar den här kontakten mellan väljare då egentligen eller medborgare om man så vill.
Mm.
Att det är det fotografen ofta gör, eller i din roll, pressfotografen.
Jo, precis.
Mm.
För att det är så, som pressfotograf och skildrar makten här så är man ju också... Alltså man är ju dels en granskande journalist, men man är också en dokumentärfotograf som ska ta med läsaren in i rum som inte är tillgängligt för dem.
Mm.
Och då vill man ju skildra sådana miljöer och sådana händelser som man kan känna igen sig i.
För det är stängda rum som du säger, slutna rum, och även om du ska vara där som i det här fallet när den här bilden tas på den här konferensen så är det en av många akkrediterade fotografer. Men även du har då begränsade möjligheter egentligen att ta den här bilden.
Mm.
Så det gäller verkligen då, antar jag, att fånga den där unika stunden.
Mm.
Det måste vara en stor utmaning.
Ja, alltså att ta sig till själva platsen är ju den största utmaningen. Att ta bilden sen är ju... Ja, det är ju också... Det vill man ju fånga någonting så att det ser liksom tilltalande ut såklart. Men intressant komposition och känslor och så, men det är oftast det största problemet att ta sig dit.
Alltså, nu är du lite blygsam, tror jag.
Kanske.
Jag tänker att det hade nog inte blivit lika bra för vem som helst. Alltså,
utan det, nej, man måste ju förvalta ögonblicket,
ja,
också.
Ja, just det. Och den här känslan av access, att ha tillträde till slutna rum är någonting som präglar många bilder.
Mm.
Det är lätt också att fastna vid bilden på paret Reinfeldt, mm, i den där väldigt vackra miljön. När vi stod och tittade på den tillsammans så sa vi båda två att det här ser ut som en tavla.
Mm.
Det ser ut som att den är målad. Mm. Så att man nästan får gå lite nära för att verkligen konstatera att det är ett foto.
Mm.
Kan du berätta om den bilden?
Alltså, den togs i stadshuset. Man satt och väntade. Det var liksom en stund över. Och jag brukar jobba så att jag liksom står lite vid sidan om. Jag klär mig ungefär som de personerna på bilderna. Så jag märks inte så mycket. Och sen, så när jag ser någonting så går jag fram. Och så tar jag en bild och så går jag tillbaka igen. Så det gjorde jag här också. Jag såg det här lite genom en dörröppning. Och så går jag in och sätter mig på huk. Och så tar jag två exponeringar och så går jag ut. Och sen är ögonblicket borta.
För vad hade hänt då? Om du hade gjort det mer synlig?
Då hade han rättat sig lite grann. Hon hade kanske satt på sig skorna.
Just det.
Tagit ner benen.
Ja. Mm. För det är som att du smygtittar in i det,
ja,
rummet.
Precis.
Det där var lite synd, va? Sol och rakt i ögonen. Det är trevligt med kvällssol dock. Men för den skapar också en slags intim kontakt ju.
Mm.
Vi får se dem i mer, precis som du sa tidigare, att de sitter ner.
Mm.
Och hon har tagit av sig skorna.
Mm.
Och trots att det är en tjusig miljö, en tjusig inramning med det här vackra,
mm,
fönstret och så vidare, ett slags valv, va? Så fångar du dem i ett, ja, men mjukt, kanske till och med lite sårbart ögonblick.
Mm.
Mm.
Det är de där sårbara ögonblicken som jag letar efter.
Det är de du letar efter?
Ja. När det skaver lite eller när det är alltså när de tappar den här offentliga masken lite grann.
Just det. Varför är det viktigt?
För att jag vill visa att de är människor också.
Mm. Det är du bra på. Jag tänker nästan att du är lite väl bra på det ibland.
Ja, det är många som kritiserat mig för det. Att det blir ju mera, att de inte blir så granskande bilder utan mera hyllande kanske.
Mm. För det var lustigt för att jag gick in på din hemsida också.
Mm.
Och så kikade jag på dina bilder där. Du har många porträtt med. Och då menar jag, de är ju arrangerade. De är inte, mm, då ögonblicksbilder, utan vi ser ju några av de här Annie Lööf-bilderna,
ja, precis,
exempelvis. Mm. Mm. Men då hade du tagit en bild på Jimmy Åkesson.
Mm.
Och då var det något med hans blick på den bilden och hans uttryck i hans ansikte som gjorde att jag inte kunde värja mig. Utan han är, vad ska man säga, tilltalande, mjuk i sitt ansiktsuttryck. Och det provocerade mig nästan.
Mm. Ja, alltså det var en porträttserie som jag gjorde inför valet 2014. När jag tog porträtt på alla partiledarna.
Mm.
Och sen tog jag ett porträtt i en miljö som de fick välja själva. Och det som jag hade som, det som jag sa till dem på porträttet, det var att jag ville att de skulle försöka ha en hand någonstans.
Just det.
Nära ansiktet.
Ja.
Men något mer sa jag inte, utan titta in i kameran. Så jag, man påverkar dem inte mer än så.
Nej, jag tycker samtidigt om den bilden just för att den provocerar mig.
Mm.
Så den väcker känslor helt enkelt.
Vilka känslor då?
Någonstans hittade jag uttrycket, det gällde en konstnär som du också porträtterade där, som finns på hemsidan, så den kan man besöka, man söker på ditt namn så hittar man det lätt.
Mm.
The Beautifully Unpleasant. Och det var väl det jag kände, att det här är vackert men obehagligt. På något sätt. Och det är väl precis det du pratar om, den här skarven, eller att det skaver till. Att det känns liksom, att det inte är bara behagligt.
Nej, precis.
Då blir du ganska nöjd när jag säger så om dina bilder. Kanske.
Ja, absolut. Men alltså, även om jag inte säger till vad han ska göra, Jimmy Åkesson här, så har jag ju ändå valt en ruta som jag tycker är bra. Utan de 50 exponeringar som jag har tagit.
Just det.
Så på så sätt är jag ju med och påverkar bilden.
Och det var intressant att du sa detta med händerna, för det har jag tänkt på flera av dina bilder. Jag tänkte på det när jag tittade på bilden på Putin. Att ljuset faller på händerna. Och även på den här årets bilden så är det en intressant hand som du har valt att inte ta bort, i, som dyker upp i förgrunden, en kvinnas hand tror jag det är. Varför är händer så spännande?
Händer är ju på något sätt ja, som det låter, att det händer någonting, att det finns en lite action. Händerna är ju, om händerna är stilla så händer ingenting, utan händerna visar ju att någonting är på gång. Därför tycker jag de är spännande.
För den hade du kanske kunnat redigera bort, den handen som är i förgrunden på den bilden, men den har du valt att ha kvar.
Nej, jag redigerar inte bort någonting. Jag hade kunnat beskära bort.
Beskära bort menar jag.
Eller att du har valt en ruta där inte den finns med.
Ja.
Men om man tittar på den bilden så ser man att Gordon Brown i förgrunden där. Jag satt ju och väntade en liten stund för att han tittade ju in mot bilden först. Så som en klassisk målning kanske. Men jag ville att han skulle... Jag önskade att han vred sig, och då började hon prata där till vänster, och då vred han på ansiktet mot henne. Och då kändes det naturligt att ha med den där handen som förklarar varför han tittar till vänster.
För det finns en energi då. Det är precis
ett samtal som pågår.
Just det. Händerna. En annan bild som jag har fastnat för är en ännu en prisbelönt bild som du tog inte för så länge sedan, väl? Nämligen när Svenska Akademin har sin årliga högtid i Börshuset i Stockholm. Och det är ju då i kölvattnet av den här långa, smärtsamma skandalen som vi alla som medborgare har varit mer eller mindre engagerade i, med knytblusar och annat. Och på den här bilden så är det då, det är ett stort bord i mitten, och återigen en väldigt pampig miljö.
Jag ska väl säga att den finns inte med här.
Nej, utan... den finns inte med här. Vi har en Svenska Akademibild, men inte den jag menar.
Nej.
Vill du beskriva bilden lite mer? Den jag tänker på.
Ja, man kan se den på min hemsida sen. Om man vill. Det är det stora bordet i Börssalen där akademin har sina sammanträden. Och så sitter det massa gäster runt omkring som har klätt upp sig i högtidskläder. Men det sitter bara 7 män runt på stolarna. Och när jag kommer in där, jag har varit där många gånger, det finns ju en annan bild därifrån här. Och ser att det är bara 7 män som sitter här. Och alla runt omkring sitter och där som om det skulle vara vilken tillställning som helst. Och då måste jag liksom gå upp och få den här bilden uppifrån. Så man ser de tomma stolarna. För att Kristina Lugn, jag vet inte varför inte hon var där, men hon var sjuk tror jag. Och så kommer jag upp och så kan jag ta den här bilden. Då kände jag att det här var en bra bild. Det gjorde jag faktiskt.
Och du kallar den för någonting? Du kallar den just för det?
Ja.
Bara 7 män?
Precis.
Och den blir så stark, den är så symbolisk. Jag har intresserat mig väldigt mycket för Svenska Akademiskandalen också som forskare, och hoppas på att få forskningsmedel för att undersöka den. Jag har undersökt politiska skandaler i min forskning, och den där skandalen, om man ska kalla sig för skandalforskare, då måste man ju sätta tänderna just den skandalen, eller hur? Om man ska ha någon heder i behåll. Men den blir så symbolisk och så återigen, den väcker så mycket känslor. Det är som att den där bilden summerar hela den där skandalen och konsekvenserna av skandalen.
Mm.
Mm.
Det var ju många som inte ville komma på den här högtidssammankomsten just därför att de inte ville sitta i publiken. Var liksom en del.
Just det. Precis. Utan det här. Det var protester så att säga mot utvecklingen. För det är män, 7 män, och det är också åldrade män och så vidare. Och det arbete man då har gjort under decennier att faktiskt välja in kvinnliga ledamöter in i den här slutna vad ska vi kalla dem för? Jag höll på att säga sekt. De har anklagats delvis för det ju, att ha ett slags sektliknande beteende nästan, att de strävar efter så lite insyn som möjligt.
Mm.
Och det du skapar med din bild är också insyn i den här verksamheten som på något sätt strävar efter att inte bli synliggjorda på ett sätt som inte de själva finner önskvärt, så att säga, att styra. Nej. Det.
Men jag ska också säga att den här bilden var väl precis slutet på den era som du pratar om.
Mm.
För efter att jag hade tagit den här bilden så valde de in en iransk poet på nästa stol.
Mm.
Jag kommer inte ihåg vad hon heter just nu.
Just det. Mm.
Och sen efter det så har ju de öppnat upp och numera berättar de ju till och med hur mycket pengar de har och vad folk tjänar och.
Ja, det börjar hända saker.
Mm. Mm. Så att man kan säga att den här bilden som jag tog, det var liksom toppen på skandalen.
Mm. Men vilken välbehövlig process som de har gått igenom, tänker jag.
Mm.
Nödvändig. Och hur kom du in där då, i det sammanhanget? Varför fick just du tillträde?
Jag jobbar ju på en bildbyrå, eller en nyhetsbyrå som heter TT, nyhetsbyrån. Och när det är sådana här officiella sammanhang så bjuder de in en fotograf då, från media, för att inte många ska vara där.
Mm.
Och då bjuder de ofta sin TT. Och då är man liksom, som representant för mediekåren, så skickar vi bilder till alla som vill ha.
Mm.
Och det är samma sak på Nobel. På den där bilden på Sara Danius till exempel är ju också på det sättet.
Just det.
Att det är liksom... Där är det lite fler fotografer, kanske 8 stycken. Men att det kallas för en pool. Och då måste man dela med sig av sina bilder till alla andra som vill ha.
Mm. Mm, just det. Mm. Det finns ju också, jag vet inte om det är medvetet hos dig, men det finns, på tal om det här med händer igen, men det ibland dyker det upp, det blir ju humoristiskt.
Mm.
Du har till exempel tagit en bild som fastnade i minnet hos mig. Den är inte heller representerad här, men på Ardalan Shekarabi, när han inte bara lägger handen på Stefan Löfvens arm, utan det ser ut, och det här är då i samband med den här väldigt röriga regeringsbildningen som vi har fått erfara under den långa hösten och så vidare, men han liksom greppar armen och klamrar sig fast, ser ut som. Jag vet, gör han det? Det vet inte du heller, men du har fångat det på bild i alla fall. Utan han tar tag hårt på något sätt i Stefan Löfvens arm.
Alltså, Stefan Löfven går ju förbi honom.
Just det.
Och han ser honom. Och han vill liksom vara en del av honom på något sätt. Så liksom.
Det var fint. Han vill vara en del av honom. Det ser ut också som en...
Stötta honom och ändå liksom klappa honom. Och...
Lite desperat också, kanske. Den här... hårda taget som han tar i. Det ser ut så i alla fall på bilden som att han tar tag i honom rätt så hårt.
Mm.
Men skrattet i dina bilder, för det finns där också. Jag föreställer mig att det är också någonting som du så att säga belönas med själv när du lyckas ta en riktigt bra bild. Att det är, eftersom du tar spontana bilder så är det inte arrangerade bilder, utan de händer. Så att, har du tur då så blir det också kul att titta på.
Ja, precis. Det är ju liksom ett extra skav om det är liksom ett allvarligt en allvarlig situation, eller, och då ändå är någonting som är kanske lite roligt.
Det var en annan bild tagen i Almedalen på kristdemokraten Jakob Forssmed.
Mm.
Och på den här bilden så tar Jakob Fors med, nu backar jag lite på något sätt innan bilden togs då, men han tar sats och stage divar ut i ett publikhav. Då tänkte jag, den kan vara känslig, den är ju rolig. Mm. Det fick mig att skratta, därför att det är en politiker som gör någonting galet under Almedalsveckan. Man föreställde sig att det kanske dracks en del också. Inte vet jag, kanske inte just vid det tillfället och så vidare. Men vi vet ju hur det går till i Almedalen, vi som har varit där. Mm. Mycket champagnekorkar som flyger där. Men tänkte du någonsin på det? Att det också är en känslig bild?
Ja, absolut. Det får man ju tänka på hela tiden. Att visst, jag tar bilder av ett skeende, men mina bilder påverkar ju också ett skeende. Som till exempel på Jakob Forssmed där. Som, jag tror att han var ekonomiskt politisk talesperson då. Mm. Efter det, några månader sedan, var han inte det. Om det har med bilden att göra, det vet man inte. Nu är han det igen.
Jaha. Mm.
Mm. Men det är klart att... Men alltså, man får ju också tänka på att personer i maktställning, de har man liksom ett ansvar från som journalist, att man kan liksom inte ta hänsyn till om deras liv påverkas av min bild, eftersom de är ju liksom i större, de har liksom en större makt än vad jag har.
Det är det som ibland hänvisas till som konsekvensneutralitet.
Ja.
Eller konsekvensneutralitetsprincipen.
Ja, precis.
Att jag kan inte ta ansvar som enskild journalist för konsekvenserna om det eventuellt skulle då bli obehagligt för Forssmed med anledning av
Nej.
Den här bilden, eller att den skulle spridas på ett för honom inte positivt sätt.
Nej.
Så kan inte du lastas för det, så att säga.
Men samtidigt, så det är klart att jag tänker på det. Att jag skulle ju kanske... Alltså jag har ju det i bakhuvudet hela tiden att han är också en människa. Han är inte bara en makthavare.
Nej.
Så att det får man ju, det får man ju tänka på också. Det är lite komplext det där. En process som liksom pågår som man inte kan riktigt förklara, tror jag.
Nej, om jag får relatera till mitt forskningsområde då, som har kretsat kring skandaler som jag ser som ett antropologiskt fenomen nästan. Det är världen på ända, det är upp och ner allting. Det finns ett antropologiskt idiom som heter to fall from grace. Det finns karnevaleska inslag, alltså av karnevalen, i det här med hög byter plats med låg och så vidare, eller den högt uppsatta ramlar ner och blir likvärdig med oss. Och det finns humor och skratt mycket kring, ett slags politisk satir dyker ofta upp i kölvattnet av skandaler. Mm. Och ibland händer det ju att bilder orsakar skandaler. Mm. Ingen av dina har gjort det. Men om jag får nämna en pressbild som har gjort det, så är det den här berömda kyssen mellan Fredrik Reinfeldts dåvarande statssekreterare Ulrika Schenström, som på en krog kysser kollegan från, eller kompisen visar det sig sen vara, men Anders Pileblad som jobbar på TV4 och är politisk reporter där. Mm. Och de är uppenbart berusade på bilden. Det kan vem som helst se, tycker jag, på den bilden. Och den publicerades i Aftonbladet rubriken var kyssen, typ. Ja. Och den belönades med pris också.
Jag tror det.
Ja. Årets nyhetsbild eller något i den stilen. Ja. Så det är ju någonting då som kåren på något sätt ändå lyfter fram. Och den är tagen på ett speciellt sätt. Fotografen som jag har intervjuat rullade ner rutan på sin bil och tog den på paparazzi-sätt genom rutan på, alltså, ja, man ser att de sitter där inne på krogen. Så han har inte tillkännagjort sig själv. De vet inte om att han har tagit den bilden.
Nej.
Så de har en enorm inverkan. Och för Anders Pileblad som jag har intervjuat, så innebar det här en total personlig kris som varade under mycket lång tid. Nu har han återhämtat sig från den. Men det tog lång tid. Så jag vet inte vad du säger om det, hur man ska se på de här bilderna på politiker.
Det är ett väldigt komplicerat fall, eftersom Hon var ju statssekreterare och hade jour.
Ja.
Vid det tillfället.
Framgick sen, ja.
Ja. Mm. Så att ta bild på henne var väl berättigat, skulle jag säga. Mm. Men han liksom följer ju med. Mm. Oavsiktligt på något sätt. Man kan ju inte skära bort honom från bilden.
Nej.
Då faller ju själva bildet igen.
Då är det inte längre en kyss.
Nej. Nej. Så att det är ju, jag vet inte riktigt vad jag skulle gjort faktiskt, men antagligen så hade jag nog skickat in bilden. Men det jag tycker är lite...
Hade du tagit den på det sättet, tror du?
Nej, det hade jag inte gjort. För så jobbar jag, eller jag jobbar inte så riktigt. Jag vill gärna att man ska se att jag tar en bild. Mm. Jag hade säkert gått fram och tagit bilden, men de hade sett att jag hade tagit bilden.
Mm. Det är ganska avgörande skillnad, va? Är det inte det?
Jo, kanske.
Att tillkänna gör vem man är.
Ja, precis.
Just det. Och har du tänkt på det något mer då kring den här? Jag strävar lite efter det. Den här att du måste ju med din kamera förhålla dig etiskt hela tiden till dina objekt. Även om det är personer med mycket makt, som du säger. Och de ska granskas och så vidare. Men... du gör dem sårbara också. Det var till och med det du sa att du nästan vill. Liksom, att det ska finnas en sårbarhet i bilderna på något sätt i alla fall.
Mm. Men man vill ju inte förnedra dem. De ska ju visa sig sårbara, men det får inte vara någon sorts förnedring. Eller... Nej, alltså de är ju ändå människor också.
Mm.
Jag tycker man kan ju visa på saker... på saker som är fel utan att göra en människa att de liksom att de känner sig förnedrade av en bild. Det finns ju liksom en fin gräns där som man får hålla sig på rätt sida om.
Mm. Känner du själv att du någon gång har rört dig i gränslandet för etiskt problematiska?
Man gör ju det hela tiden. Att det liksom ingår i fotografens liksom yrke. Att, så fort jag tar upp kameran så har jag ju den tanken. Den går ju fortare ju längre man har fotograferat. Men man måste ju hela tiden förhålla sig till etik. Och min personliga etik. Vad tycker jag är okej i det här tillfället? Och vad kan jag visa av den här personen av det här tillfället? Det är ju liksom mitt, ska man säga, varumärke eller min.
Mm. Det du sa där sist är otroligt viktigt, tror jag. Jag undervisar i medieetik här vid universitetet och för blivande journalister.
Mm.
Och då försöker jag lära dem att de måste också ta ett eget socialt ansvar, om man så vill, som handlar om en moral.
Mm.
Och det går bortom den här etiska reglerna som är lätt att tro att det räcker, att man liksom bankar in dem och kan svara rätt på en tenta och då är man trygg, så att säga. Men så är det ju inte, utan det är just den enskilda journalisten eller fotografen och så vidare som måste ta det ansvaret, och det är ju i stunden det där sker.
Precis, det är i stunden hela tiden. Jag har vissa kollegor som säger att jag gör bara mitt jobb och fortsätter att ta bilder när det kanske inte är etiskt lämpligt.
Mm.
Men så tycker jag inte att man kan säga. Man är ju alltid en person. Jobbet är ju en sak. Man är ju en människa och du är en människa och jag tar en bild på dig. Det är ju två människor också. Mm. Jag tror att det är kanske det som gör att jag kan komma in i situationer som de här många utav dem är. Just därför att jag känner av var gränsen går. Och det märker ju folk, såklart.
Mm.
Men man kan ta ett exempel på den här bilden på Stefan Löfven som med handslaget på den här saudiarabiske handelsministern. Nu är det ett statsbesök. Sverige är på statsbesök nere i Saudiarabien. Och de träffar en massa ministrar och jag tar jättemånga bilder på folk som tar i hand och sådär. Men med på resan är ju också Jakob Wallenberg, eftersom de har ju väldigt stora ekonomiska intressen i Saudiarabien. I samband med att de vill sälja material från Saab bland annat. Och det var ju det jag ville visa. Men Jacob Wallenberg, han håller sig ofta i bakgrunden. Och jag har tagit massa bilder och liksom, men när jag ser att de där två börjar närma sig varandra och så ser jag att Jakob står i bakgrunden, då flyttar jag mig lite grann så att han kommer precis mitt i. Och då får man ju liksom den här det är ju ingen alltså bilden som sådan är ju inte en bild där någon hängs ut på något sätt. Men jag känner på mig att Jacob Wallenberg gillar inte alls den där bilden. För han vill inte synas alls. Men nu står han precis mitt i och övervakar hela statsbesöket. Vilket han i praktiken gjorde.
De vill synas, vad heter det? Verka utan att synas.
Ja, precis.
Ja, just det. Så. Men, strävar efter osynlighet. Och
ja, så därför tystnad. Är det bra att han syns. Mm. Men han är inte skarp, utan han är suddig som han.
Och du frågar inte om lov?
Nej.
Nej. Det finns en annan dimension av allas tillvaro idag. Och det är ju hur vi delar saker med varandra på internet.
Mm.
Så även om du har copyright på dina bilder, så ja, men jag föreställer mig att du måste förhålla dig till det också. Den här delningskulturen som det ibland kallas för, och konvergenskulturen, allting som flyter ihop och så vidare, hur snabbt det går att skicka en länk till någon. Nu har man försökt att reglera det genom nya lagar, de här artikel 11 och 13 med EU-direktiven, som ibland påstås döda internet. Drastiskt, men hur ser du på det? Hur ser du på själva digitaliseringen i förhållande till ditt yrke?
Alltså, jag skulle...
Stor fråga.
Ja, det är det ju. Alltså,
bred.
Om man börjar med digitaliseringen i kameran, så medförde ju det att helt plötsligt så kunde man skicka bilder mycket snabbare. Man kunde också ta mycket fler bilder än när man hade film. Därför att filmen var ju begränsad till 36 rutor för en filmrulle. Och en filmrulle kostade pengar. Så man kunde liksom, visserligen om man jobbade på en tidning eller en bildbyrå som jag gjorde, så hade man ju obegränsat med film. Men det fanns ju ändå en kostnad. Och man skulle framkalla den här rullen och det tog tid. Så att man ville ju inte ta så många bilder egentligen. Men med en digital kamera kan man ju ta hur många bilder som helst. Och det gör ju folk också.
Mm.
Men det är ju inte alltid det blir bättre utan det. Utan om man arbetar på det sättet så förlitar man ju snarare på tekniken istället för på sin egen blick. Det är ju bättre att vänta in och ta några exponeringar, tycker jag. Även om det är digitalt och alltid gratis.
Mm.
Sen är det också att det är mycket lättare att skicka bilderna till tidningen eller till bildbyrån som jag jobbar på. Och sen kan skicka dem vidare. Och sen kan någon ta en skärmdump och sprida dem vidare. Och det är ju positivt för att mina bilder sprids.
Mm.
Men ibland kan det ju vara negativt, för det står ju inte vem det är som har tagit bilden på bilden. Ibland skriver man ju in det, men då förstör man ju bilden lite grann om man skriver det rakt över.
Mm.
Så att det vill ju till att bilden då, innan den sprids på det sättet, är så pass känd. Så man förstår vem det är som har tagit den.
Mm.
Men så att, sen skulle man ju vilja ha betalt för alla bilder som man har tagit. Som har spridits. Men ja, jag vet inte, jag tycker det är lite svårt det där, för att det är kul att bilderna sprids. Om man ska begränsa det så kommer inte bilderna spridas på samma sätt. Men kanske att de bilderna som då sprids kommer vara tydligare vem det är som har tagit dem. Men det vet vi inte, vi får se vad de här filterna gör.
Precis. Det är en spännande utveckling i vilket fall som vi kommer att följa.
Mm.
Hur ser du egentligen på bilder på dig själv? Hur förhåller sig en fotograf till det?
Ja, jag vill ju vara snygg såklart. Som alla.
Det är en bra bild på dig som pryder studentaftonsaffisch här.
Ja, det är min son som har tagit.
Är det?
Ja,
han har det i blodet.
Ja.
Händer det att en fotograf tar selfies?
Ja, det gör det. Ibland. Om man är på ett spännande ställe kan jag ta en selfie.
Och lägger upp på Instagram?
Ja.
Även du alltså?
Ja, absolut. När jag var i Vita huset så tog jag en selfie.
Fick den många likes?
Ja, faktiskt. Men så hade jag satt på mig en Slytherin slips. Nu skojar jag lite. Det var ingen som märkte faktiskt. Konstigt.
Nej, det ser man. Jag har ändå reflekterat över det där med selfies. Att det är så lätt att man bara fastnar i den här idén om att det är någon slags förskönande. Man väljer själv hur man vill exponera sig och så vidare. Och man vill visa sin framsida, så det, sin snyggaste vinkel så att säga.
Mm.
Men dels kan man nästan se något existentiellt i dem, tycker jag. Att titta, jag var med en stund här på jorden. Mm. Och så tar man den där. Jag tänker vanligt det är med självporträtt inom konsten.
Mm.
Plus att det finns olika typer. Min dotter använder Snapchat.
Mm.
Och där ska man vara så ful som möjligt. Mm. Det ska gå jättefort.
De är roligare, tycker jag.
De är mycket roligare,
ja,
än de här med där man gör sin pose. Liksom.
Mm.
Ja, jag håller med dig.
Men jag märker det ofta när man ska ta porträtt på kända människor. Att de är, alltså, kanske en 10-årsperiod så har det liksom förändrats från att man var fotografens bild som var den viktiga till att nu vill man styra över sin egen bild. Och det är ju liksom både dels att man är mer van att ta sin egen bild, tror jag, men också att bilderna sprids ju på ett helt annat sätt. Så det är någonting jag måste förhålla mig till ganska ofta. Att folk vill titta i kameran. Vad är det för bild som du har tagit av mig? Jag hörde det intressant. Det var en ungdom som sa, ett barn. Ja, men det är väl klart. Han kan ju inte, folk kommer ju tro att han har godkänt den här andra bilden som du har tagit. Om du lägger ut någon bild som han inte gillar. För att det är så vedertaget att man ska ha godkänt allt på internet.
Mm.
Och det är lite tråkigt att det, för att det är ju oftast sin fina sida man vill visa. Och det finns ju andra sidor också som man kan vara intressant att se.
Det blir begränsande liksom.
Ja, precis.
Sociala medier.
Mm. Mm. Snart är det bara politikerna som man får göra vad man vill med.
Man har ju också för vana så där när man blir intervjuad, som jag blir ibland som forskare, att just få se texten.
Mm. Citaten brukar du få se kanske?
Citaten brukar jag få se ibland, hela sammanhanget.
Mm. Ändrar du mycket?
Jag brukar även titta på fotografens bilder.
Och vad gör du då?
Nej, men i och med att det händer i stunden och kameran finns där och det är så lätt att visa upp dem och så vidare. Mm. Så, nej, mer eller mindre godkänner jag dem kanske. Jag har inte tänkt på det.
Nej.
Jag ska låta fotografen själv sköta det nästa gång.
Ja, alltså de gånger jag har varit med i tidningen, det är inte så många, men då tycker jag det är ganska kul att se vad den här fotografen har för bild av mig.
Mm.
Det är liksom intressant att se, vad är det för bild han ser?
När han ser dig?
Ja, precis. Alltså hur jag ser mig själv, det vet jag ju, det är ju ointressant. Men vad har han för blick på mig? Det tycker jag är intressant.
Och om vi ska bli lite filosofiska i det avseendet, så är det ju enligt många filosofer, existentialister och andra, så att vi helt enkelt inte är förrän vi finns i den andras blick, så att säga.
Nej.
Att det är den andras blick på mig som gör mig till den jag är egentligen. Jag är helt beroende av den andra för att bli en person.
Ja, och det är ju, då blir det ju konstigt att man ska förmedla sin egen blick på sig själv. Om man ska vara med i en tidning till exempel.
Mm. Jag tar till mig av det. Då tar vi en avslutande fråga till dig.
Mm.
Har du någon bild som du drömmer om att få ta? Det kan vara en person eller en miljö som du drömmer om att få besöka eller träffa?
Ja, och det är, jag skulle nog säga att jag skulle vilja ta en en bild som blir, som många kan känna igen sig i och som kan bli liksom, kanske inte ikonisk, men en bild som många kommer ihåg från en vardagssituation. Inte så märkvärdig situation, men det är liksom en känsla och en händelse som gör att många kan relatera till den och tycka att det är en bra bild. Fast själva händelsen inte är så märkvärdig. Det är inget EU-toppmöte eller G20-möte eller, utan vardag. Det skulle jag väl ta.
Jobbar du på detta så att säga hemma? Eller?
Ja, hela tiden. Det är inte så lätt.
Vi ser fram emot att se den och många fler bilder av dig.
Ja, tack.
Tack så hjärtligt. Och vi öppnar upp för frågor. Och en allmän rekommendation är att man håller frågorna koncisa och tydliga och klara och lite korta.
Ja, hej. Hanna heter jag. Ni pratade om etik och undrar, finns det någon bild du ångrar att du har tagit och sen delat med dig av?
Ja, kanske på just Ulrika Schenström. Precis efter den här händelsen så försvann ju hon. Men sen var jag på Moderaternas kongress. Och då kommer hon ut tillsammans med Fredrik Reinfeldt. Och då tar jag en bild som inte var fördelaktig för henne. Och den var kanske lite för ofördelaktig, skulle jag säga, idag. Jag hade kanske valt en annan ruta idag än den som jag skickade hem.
Hej. Jag tänkte på det ni pratade om, att du ändå har det sista valet när du väljer ut en bild. Och så tittar man på bilder på till exempel Putin då, till exempel. Alltså, hur svårt är det för dig egenskap fotograf att ta ut dig själv ur ekvationen? Alltså, vi säger till exempel att ja, många har ju viss starka åsikter om honom. Är det så att känner du själv att du någon gång har valt en bild som speglar din egna åsikt lite väl mycket i till exempel en gestaltning av en viss person, om man säger så?
Ja. Jag skulle inte säga att den är lite väl mycket, utan jag skulle säga att den gör den ju hela tiden på ett sätt. Alltså jag måste ju förhålla mig till hur det ser ut som journalist och som bildjournalist. Speciellt om man jobbar på en nyhetsbyrå där bilderna ska spridas till väldigt många, så måste jag försöka förhålla mig neutral. Men alltså, neutral är ju alltid genom mig. Så att jag är ju alltid färgad av min åsikt, absolut. Det. Men jag försöker förhålla mig till vad ska man säga, hur det som man generellt skulle säga då är neutralt. Men det där får man ju tänka på hela tiden. Det är ju liksom svårt. I alla fall så är det svårt. Just vad det gäller Putin så har man ju kunnat tagit honom med konstiga miner. Eller makthungrig eller vad som helst. Men just den där bilden tycker jag var fin. Därför att han, som jag sa förut, han ser lite sårbar ut. Han sitter i Vita huset där i Moskva och har all makt i världen. Han har liksom kontroll över presidenten till och med, som är Medvedev. Men han är ändå lite sårbar där, det ögonblicket.
När vi pratar maktperspektiv så ligger det nära till hans att titta på genusperspektiv. Att vi avbildar män och kvinnor på olika sätt. Hur förhåller du dig till det?
Mycket bra fråga.
Jag försöker, om man ska ta ett porträtt till exempel, så försöker jag ju jag har liksom som en liten grej att jag försöker ta kvinnor i traditionella poser som män har, och tvärtom. Och det kan man ju, man kanske inte kan generalisera på det sättet, men det så som jag upplever att man kanske en kvinna skulle sitta eller ha för kroppsspråket, så försöker jag vrida på det för att få lite spänning i det. Som till exempel bilden där på Annie Lööf, har jag ju snott påsen från Steve Jobs till exempel. Hon var ganska nöjd med det, tror jag. Men det, jag tycker det är intressant, för att det är, ofta när man ska ta en bild på en kvinna och just, av någon anledning så vill jag ta den ovanifrån, då kan jag ju få kommentarer. Men jag vill inte bli förminskad. Jag vill vara, precis som vi pratade om förut, jag vill vara tuff och stark. Och se bra ut. Som alla vill ju vara på Instagram. Men ibland kan man ju göra det. Men ibland så kanske man inte vill göra det, eftersom det är min bild av den här personen som jag tar. Så att det är lite olika.
På Henriks hemsida så noterade jag din förmåga att få samtliga politiker, oavsett kön, att le med tänderna. Mm. Att le med hela ansiktet. Det är dels en sån bild på varje partiledare. Mm. Ja, men också en sån allvarlig. Mm. Men även männen ler med tänderna. Mm. Med hela garnityret, så att säga. Det känns, var det också lite medvetet, så att han får bjuda på det? Nej, det var en som inte gjorde det. Jonas Sjöstedt gör det inte.
Nej.
Inte av de du visade i alla fall, de rutor du har valt att visa.
Alltså, när jag tar ett porträtt så där, speciellt på politikerna, så, eller på makthavare i allmänhet, så brukar de säga, säg vad jag ska göra, hur ska jag stå, hur ska jag göra, för de är lite ovana att någon annan som har makt över dem, men då försöker jag istället vara tyst, och så står jag framför dem och är tyst, och till slut så blir de liksom lite nervösa och så skrattar de till och tar en bit. Så det kan ju se mer hjärtligt ut än vad det kanske är.
Obehaglig stämning där i rummet.
Ja, hej. Du kommer ju väldigt fysiskt, alltså fysiskt nära väldigt många makthavare. Mm. Av de makthavarna, vilka är då enligt din mening de mäktigaste? Eller vem är det som du tycker är mäktigast av de som du har lärt känna?
Ja, det är svårt för mig att svara på. Alltså, mäktig, du menar mäktig i förhållande till hur mycket makt man har i världen eller i rummet? Eller i rummet? Ja. Det är nog Obama faktiskt. För när han kommer in i ett rum, eller i alla fall då, under den tiden som jag, när han var president i USA, då stannade liksom allting upp. Mm. Han var som en superstar. Att till och med de mest erfarna diplomaterna liksom sprang och liksom tittade i rutan så här vid hissen för att få se honom.
Får jag ta en selfie?
Ja, hade de nog gärna velat. Men han, det är nog honom, skulle jag säga. Då.
God afton. Jag har en fråga om när du började identifiera dig som fotograf, just om du hade ett vägskäl kanske när du var yngre. Du kanske var mattenörd också, men så var du tvungen att välja spår eller något annat då.
Ja, jag har faktiskt, det är ett ögonblick som gjorde att jag blev fotograf. Det var, jag hade fått en kamera av min morbror i studentpresent. Och jag hade väl, tog väl lite bilder med den, och sen så åkte jag till och bodde i Skottland ett år, och där fotograferade jag ganska mycket. Och sen var jag på någon fest med några kompisar, och sen tog jag lite bilder där, och sen var det en kompis där som, ja, vi var väl inte bästa kompisar, men han var liksom ännu med i gänget där. Och han sa att, ja, men du tar så himla bra bilder. Du kanske skulle bli fotograf. Och tänkte, ja, han säger det ju inte bara för att vara snäll. För att jag känner inte honom så bra. Han måste nog kanske mena det. Så då sökte jag till Kulturama efter det. Så det ska man göra. Man kan tänka på det. Om man tycker något är bra. Berömma folk.
Denna frågan kanske är riktad till er båda två egentligen. Mm. Men det känns som att det nu blir allt mer vanligt med att man har stockbilder, och man, om det är två stycken politiker som har en konflikt, så visar man en bild när någon är rädd och när någon är aggressiv, och att man då använder bilderna helt tagna ur kontext och inte när de ens kanske träffat varandra, de bara har skrivit på Twitter. Men att man man tar bilder som inte, ja, man vinklar historien ganska mycket med bilderna helt enkelt. Hur ser ni på det?
Ja, alltså bilder har ju alltid använts på det sättet. Det kan man väl säga som en, ja, man har en text och man har en vinkel, och så behöver man en bild som passar till den vinkeln. Och så det är ju så lite grann tidningar jobbar. Men de bilderna som jag visar upp här, de är ju liksom mera som ett komplement till en vinkel. Att de illustrerar inte en speciell vinkel, utan de illustrerar någonting som är kanske lite större, och så får man vinkeln får man skriva i texten. Men det är ofrånkomligt att det kommer... Jag jobbar ju för en bildbyrå, där lägger vi bilder i ett arkiv, och de bilderna kommer användas till alla möjliga saker. Det är liksom så media fungerar. Vare sig det är bra eller dåligt.
Jag hade två studenter som skrev en uppsats nu, inte om foto, men om slutvaldebatten i SVT. Kom fram till just liknande det du är inne på. Nämligen hur konfliktgestaltat det blev i den här slutdebatten, som så otroligt många vänder sig till för att få information om var partierna står. Att de var sämre på, så att säga, framföra sin egen politik, utan de mycket snabbare på att kritisera den andras politik, så att säga. Så det var inte så substantiellt alla gånger den information som man får som medborgare av den typen av samtal. Så den konfliktgestaltningen, ibland kallar man det för spelgestaltningar inom politiken, skulle man ju kunna se som ett bekymmer. Det är ju inte nytt, precis som du säger.
Nej.
Eventuellt har det förstärkts.
Ja, jag är osäker på det.
Kanske inte.
Men måste man gå tillbaka och titta. Men...
Ja, precis.
Ibland blir man förvånad över hur lite som har hänt när man går tillbaka och kollar.
Men en annan sak som tangerar det du säger är ju äkthet. Äktheten i bilden. Hur kan man vara säker på att den här bilden togs på precis det där sättet? Att det krävs väl ännu mer idag att vi litar på fotografen, i det här fallet dig. Mm. Att vi litar på att bilden kom till på det sättet som du beskriver. Mm. Då finns det väl på något sätt folk som kan säga att jo, så var det ju. Att du inte har redigerat den som jag sa, utan eventuellt och beskurit den. Mm. Men inte mer än det. Du lägger en lätt hand vid bilderna, så att säga. Mm. Så det är ett slags förtroende som kanske är viktigare än tidigare, i och med att det är så lätt att manipulera bilder och sprida bilder och förändra bilder och photoshoppa bilder. Det är mycket verktyg för det som helst.
Jag jobbar ju på TT, och vi jobbar väldigt mycket med förtroendet. Det är liksom vår viktigaste tillgång. Mm. Och även för mig är ju förtroendet min viktigaste tillgång. Mm. Så att, men alltså jag skulle ju inte, om jag var på en presskonferens och någon kommer fram till mig och säger vi vill ha en bild med konflikt på här, och så är det ingen konflikt på presskonferensen, då skulle jag ju inte ta en sån bild. Även om gesten på personerna kanske i ett ögonblick ser ut som det finns en konflikt, så är det ju inte en sån bild som jag skickar hem. Men bilden kan ju användas i ett annat sammanhang sen för att skildra en konflikt.
Hejsan, jag heter Hampus, och jag funderar över, med tanke på att du har arbetat ganska länge och i de här miljöerna i maktens korridorer, så kanske du har i vissa lägen lärt känna en del av dem som du ska iaktta och blivit lite kompis med dem. Mm. Hur förhåller du dig till det i situationer när du ska ta bilder och iaktta dem?
Jag tänker nog på ungefär samma sätt som vi pratade om förut. Så att det, ja, visst kan jag säga hej och vi kan stå och småprata. Men det är ändå så att jag är där som journalist och bildjournalist och ska granska. Så att Händer det någonting så tar jag inte hänsyn till det. Utan det är liksom mer en professionell trevlighet kan man väl säga. Man bjuder ju inte hem Annie Lööf på middag. Det skulle kännas konstigt. Utan man är mer professionell, trevlig. Och vad det gäller Reinfeldt så gjorde jag en bok med många bilder från på honom. Jag följde honom. Och då, men då pratade jag nästan aldrig med honom utan mest med hans folk som var runt omkring. För att jag skulle försöka hålla någon sorts distans då. Men jag tänkte att jag skulle träffa honom på så många tillfällen. Så att det är bra om jag inte blir för bra kompis. Men det utsätts man ju för hela tiden. Alltså det är ju trevliga människor oftast. Det är därför de har blivit partiledare. Så att det är ju lätt liksom att ha ett trevligt samtal med de flesta. Men när det väl gäller så får man strunta i det. Ja, de brukar inte bry sig om det heller. De vet liksom spelets regler.
Jag tänkte fråga om du skulle kunna göra lite, sätta lite i kontrast din fotografi med någon annan konstform. Liksom, kommer du in i ett sorts flow som när man skriver eller skriver musik, eller är det alltid bara i stunden? Eller, jag tänker typ på de här bilderna runt omkring, de är ju uppsatta på ett annat sätt.
Ja, de här är jag. Det är ju mera sånt som jag tar själv och stilleben. Här var det faktiskt då. Där var det liksom precis som ett flow. Det är ju silverkannor här som är ganska svåra att fotografera för att allting speglas ju i dem. Så då fick jag bygga liksom som en svart kub som jag sträckte in kameran i. Så hade jag svarta kläder på mig. För jag inte skulle synas. Och så vrider man och så håller man på. Det kan man säga som ett liksom konstnärligt flow. Där man inte tänker så mycket utan bara gör. Och de här bilderna är väl lite samma sak. Men så om man tittar på de andra bilderna i den salen så är ju de mera ett resultat av ett ögonblick. Mm. Och då är liksom ögonblicket flowet. Det är liksom komprimerat i det. Och när ögonblicket är borta så finns det inget flow kvar. Men man kan väl säga att liksom det byggs upp en spänning. Om man ser att ett ögonblick kommer eller man är på väg till ett ställe man vet att man ska ta en bild. Så liksom spänningen byggs upp och sen när ögonblicket är över så bara faller spänningen. Så på så sätt så är det ju kanske en konstnärlig process, men den har en väldigt abrupt slut.
Så jag tänker att, eller du tar väldigt bra bilder som vi har diskuterat. Mm. Men jag tänker samtidigt att det måste gå många dagar där du inte tar några fantastiska bilder. Så min fråga är då, vad definierar en framgångsrik dag för dig? Finns det någonting även på de här lugna dagarna som gör att du kommer hem och känner att dagen var framgångsrik? Eller måste du ha tagit en fantastisk bild?
Alltså, även om jag tog en bra bild som jag fick pris för 2010 så jag är ju inte bättre fotograf än den bilden jag tar idag om folk tycker den är bra, så att man måste ju hela tiden anstränga sig till sitt max. Så och förutsättningarna för att ta en bra bild är ju inte alltid de bästa, så jag skulle nog säga en bra dag det är när man har lyckats ta en bra bild under dåliga förutsättningar lika väl som att man tar en bra bild. Man tar en hyfsad bild under dåliga förutsättningar. För det utsätts vi för hela tiden. Alltså det är två bilder här från riksdagen. Och riksdagen ser ut som den gör. Jag har gjort liksom i 30 år. Nej, 50 år. Och då går man och ska försöka ta bilder hela tiden. Och försöka hitta nya vinklar och hitta bra bilder. Och så tar man ändå en bra bild. Eller hyfsad bild därifrån. Det är en bra dag.
Hej. Man får ofta höra att just yrket fotograf, att det är så svårt att lyckas och så vidare. Hur har den resan varit för dig?
Den har varit ganska lång. Jag började som... jag trodde att jag skulle bli studiofotograf i början. Hålla på med sånt här. För det tyckte jag var väldigt roligt att gå in i det där flowet. Och, inga andra som störde utan bara jag och ett stilleben. Så jag letade efter olika studier som jag kunde hyra först. Sen fick jag jobb på... För jag behövde ju pengar då. Så fick jag jobb på ett fotolab på Pressens Bild. Som var en som TT fast för några år sedan. Och då fick jag jobba med pressfotografernas bilder. Och det tyckte jag... Där fanns det någonting som kändes svårt, som jag inte kunde. Så då började jag fotografera människor istället. Och när jag hade... Och då finns det ju olika delar inom pressfotografin. Det finns ju sport och det finns politik. Och tänkte jag att sporten är ju ganska svår. Så jag försöker söka mig dit och försöka lära mig det. Och jag var på flera OS till exempel. Och när jag tyckte att jag kunde hantera sporten och tyckte att den blev förutsägbar, då sökte jag mig till politiken. För den tyckte jag var ännu svårare att försöka få någon bra bild. Så det är så jag har jobbat. Gå mot det svåra hållet. Mest utmaning och roligast när man lyckas.
Hej!
Hej.
Jag undrar om du någonsin har fått, alltså någon som du har fotat som har hört av sig sen och varit missnöjd.
Ja, det är det.
Vill du berätta?
Det kan jag göra. Dels var det en konstnär som jag skulle porträttera. Hon kom ganska sent så att det blev väldigt stressigt. Jag tror vi väntade en timme på att hon skulle komma. Och sen när vi tog lite bilder, eftersom det blev så sent och stressigt så hade jag ingen aning om vad hon gjorde för konst. Så jag tog några bilder med lite vinklar i. Det här var ganska länge sedan. Och sen fick hon se bilderna och då ringde hon upp mig och var jätteupprörd. Och vi drack te på japansk restaurang och försökte liksom komma till rätta. Då visade sig att hennes konst handlade ju inte alls om linjer utan det var ju runda former. Så att då fick jag komma tillbaka och ta en ny bild. Det var liksom ett lite banalt exempel, men det, så kan det vara. En annan gång var Jonas Hassan Kemiri. Och det var kanske inte så länge sedan, 5 år sedan. Och han... Jag vet inte vad det var. Han sa, får jag se på bilderna? Och jag visade bilderna i kameran. Och sen... jag tyckte det kan han nog få göra. Och sen så gick jag hem och så gjorde jag bilderna. Och så fick han se dem efteråt och blev också jättearg för att han tyckte att han ville ju se tuff och manlig ut. Men jag hade tagit en bild som jag tyckte så han slog lite känslig ut istället. Som han bara tyckte var fånig. Så då hade vi liksom en mejlväxling där och till slut så fick jag säga att men det är ju min bild av dig. Det är inte som din egen bild här. Så jag tog inte bort någon bild. Men... nu tycker jag ändå att man kan se att just Jonas Hassan Kemira har ändrat stil. Så man ser väldigt mycket intressanta bilder på honom nu. Så han kanske har växt upp.
Jag tänker på de här bilderna framförallt på politikerna. Där du ser ut att komma väldigt, väldigt nära. Mm. Men samtidigt så ligger fokus ändå inte på dig som fotograf. Jag tänker hur jobbar du för att... samtidigt var väldigt, väldigt nära men samtidigt hålla dig i bakgrunden och inte ta fokus. Väntar du på ögonblicken eller rör du dig för att hitta dem?
Det är lite olika. Jag rör mig ju för att hitta ögonblicken, det gör jag. Jag går in i rum och ut i rum och tittar. Och sen försöker jag inte göra så mycket väsen av mig själv. Jag vill helst inte att någon ska börja prata med mig utan jag vill gärna stå och vänta i ett hörn tills jag ser att någonting händer. Då går jag fram och tar en bild. Och så går jag bort därifrån lika fort. Det finns ju andra fotografer som interagerar mera och pratar och liksom blir en del av händelsen. Och får händelsen och liksom kanske blir mer dramatisk. Men jag jobbar mera som en fluga på väggen, kanske man kan säga. Jag försöker smälta in i omgivningen.
Hej.
Hej.
Vi har hört att alla kanske inte är så nöjda med dina bilder.
Mm.
Men hur ser den lagliga rätten ut för dig att publicera det du tagit? Har du alltid rätt att publicera det i de sammanhang du varit inbjuden? Eller hur ser den lagliga vägen ut för en fotograf?
Som journalist så har jag rätt att publicera i princip vad som helst i Sverige. Även alltså på allmänna platser. Och, jag har inte rätt att publicera bilder från privata sammanhang dit jag inte är inbjuden. Då. Som jag kan inte gå in i någons lägenhet och börja ta bilder och sen publicera. Om det inte finns ett allmän intresse, då kan jag göra det. Och då, men eftersom jag jobbar på en bildbyrå så har ju inte vi publicistiskt ansvar, så vi kan skicka ut bilderna till tidningarna och så får tidningarna ta det publicistiska beslutet eller hemsidor eller något. Till exempel på brottslingar eller personer som är anklagade men inte dömda så visar vi aldrig ansiktet. Men ibland så kan vi skicka ut en bild där man ser ansiktet till en tidning som då måste ta beslutet att pixla ansiktet eller inte välja den bilden. Men som journalist är man ganska fri faktiskt. Jag kan nämna bara och fortsätta på många fotografer har egna hemsidor. Men nu måste man vara ansvarig utgivare för sin hemsida om man ska vara helt säker då för att inte bli få någon stämning mot sig. Det är en skillnad från förr.
Du nämnde förut att du har lockats av utmaningar i yrket. Mm. Vad är det för utmaningar du lockas av just nu?
Att göra lite konst kanske. Att ja, mer konceptuell fotografi ska jag försöka mig på. Jag tycker det är ganska svårt, men vi får väl se. Kanske blir någonting. Ge mig några år.
Hejsan, Louise heter jag.
Hej.
Hej. Jag tänkte, den här boken som du har skrivit om Reinfeldt, där följde du honom väldigt nära i ett år, var det va?
Mm.
Ja. Och du, det är ju en del ganska intima bilder i väldigt privata situationer kan man känna. Så han måste ju ha valt ut dig, eller hans crew måste ju ha valt ut dig ganska omsorgsfullt. Och det tyder ju på att du har ett stort förtroende. Vad tror du gör att han, att du har fått ett sånt förtroende hos honom? Eller jag kan tänka mig att det är inte bara hos honom utan generellt. För som sagt, du sitter ju på ganska stor makt. Han måste känna sig trygg med att du förvaltar det på ett bra sätt.
Ja, precis.
Hur tänker du kring det?
Dels så gör de ju det genom mina tidigare bilder. Man får ju inte sån förtroende om man inte liksom har publicerat bilder innan och varit med om några, kanske några svåra situationer där man måste ta ett beslut som fotograf om vad är liksom etiskt riktigt att publicera här. Men när de har sett att jag kan förvalta en sån situation till exempel, då är det lättare för dem att bjuda in. Plus också, vet jag vad det gäller i fallet Reinfeldt, så var det att jag inte tog så mycket plats. För de hade haft en fotograf tidigare som jobbade för dem som tog väldigt mycket plats och de ville ha någon annan. Eller ville ha. De tyckte att det var trevligt med en annan person som kom som inte tog så mycket plats. Och jag kan berätta precis när det var ju. Jag ställde nog också frågan i precis rätt tillfälle därför att Barack Obama och Michelle Obama hade precis kommit in i Vita huset. Det fanns väldigt mycket privata bilder på dem av en fotograf som heter Pete Sousa. som följde dem i Vita huset. Och jag tror att de var lite lockade av den tanken att man skulle kunna göra något liknande av dem. Av Fredrik Reinfeldt och Filippa Reinfeldt som var gifta då. Och det var också bilder på Obama som jag visade då när jag försökte sälja in det här. Så jag tror att de tre tillsammans gjorde att jag hade möjlighet att göra det.
Får jag addera en följdfråga på det?
Ja, absolut.
Ett begrepp om man så vill som vi lär studenterna i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik här i Lund och överallt egentligen är ju det här med politikens medialisering. Mm. Och egentligen kan vi tala om hela samhällets medialisering, att det sker liksom en anpassning till och en förväntad på att vara fungerande i medierna, att synliggöra sig själv, att exponera sig själv på ett fördelaktigt sätt och så vidare. Och det där är ju inte bara en god utveckling, utan det gör ju någonting med politiken också. Mm. Det finns ett annat begrepp som är visual politics, visuell politik. Det finns också celebrity politics och så vidare. Mm. Så det du beskriver där med Reinfeldt låter ju som en väldigt medveten handling från deras sida då, att visa upp valda delar av sitt liv på ett och de är väldigt fördelaktiga, de här bilderna på dem, i alla fall de som är med här. Det är en väldigt romantisk bild av det här parförhållandet av de här två toppolitikerna som sitter i något privat plan och ja. Jag tänker det där är lite lurigt även etiskt, tänker jag. Att samspela då med deras behov av att ska medialiseras helt enkelt.
Ja, absolut. Och det är ju inte, de ser ju att jag är där.
Ja.
Även om jag går in och tar den där bilden så vet ju de att jag är där. Och på planet, alltså den bilden på planet, ett sånt här Gulfstream-plan som regeringen har, det är inte stort. Vi är ungefär så här nära. När jag tar den där bilden. Mm. Så att det är klart att de är ju väldigt medvetna om vad de gör i den situationen. I den bilden som hänger där uppe på väggen, där är de ju inte medvetna om mig.
Nej, just det.
Där står jag i ett annat rum. Mm. Det är lite olika. Men om man tar den bilden på Reinfeldt där borta när han är besviken. Man måste ju väga upp med sådana bilder också.
Mm.
Men ett fotografi av någon i en miljö så där tillsammans med sin fru, det blir ju nästan alltid svårt att komma och ta det på ett annat sätt kanske.
Tror du att det är lättare att som fotograf vara man än kvinna om man ska fungera som fluga på väggen? Det känns som att vissa av de här internationella toppmötesammanhangen, att det är fler män, att man då kanske som kvinna sticker ut mer. Tror du att det finns någon skillnad där?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Därför att även om toppolitikerna är män så är ju de som är runt omkring, medarbetare, är ju lika mycket kvinnor som män. Så att man smälter in ganska bra även om man är kvinna.
Du pratar om att förvalta ögonblicket.
Mm.
Vilken bild har du missat?
Ja, det är många. Ja, faktiskt. Det var i... Det ska man ju inte säga egentligen, men jag kan säga... I Afghanistan var det... Vi skulle åka hem. Fredrik Reinfeldt hade varit där och hälsat på styrkorna. Besökt styrkorna där och så skulle vi åka hem. Och då går han in i bussen från flygplatsen, eller från flygplanet till terminalen. Och så sitter han med en baseballkeps neddragen över huvudet så här och med en telefon som en liten pojke. Men just då så var jag så upptagen med att skicka mina bilder som jag hade tagit tidigare så ja, jag kunde inte ta den bilden. Och sen när han såg mig stod han om sig kepsen. Det var en bra bild.
Inga fler frågor vad det tycks om. Alla har fått ställa sin fråga till Henrik.
Ni får gärna komma fram efteråt också, om ni vill.
Det gjorde det här samtalet så mycket bättre. Att alla fick ställa sina frågor. Det var väldigt bra frågor. Tack så hjärtligt för din tid och för att vi fick den här stunden. Och återigen, tack till Studentafton.
Tack så mycket. Tack.
Ja, tack så hjärtligt. Tack. Äntligen tack. Bibeln om Studentafton. Ja. Tack så hjärtligt.
Stort tack Henrik och Mia Marie.
Ja, jättekul.
Väldigt fascinerande samtal att ta del av. Innan vi släpper iväg er här ikväll så har vi en sista fråga som vi alltid ställer till våra gäster och våra moderatorer. Och det är nämligen om ni har någon drömgäst som ni skulle vilja att vi hör av oss till. Vem skulle ni vilja se på Studentafton?
Oj, vad svårt.
Vi får börja.
Om ni inte har haft Susanne Brögger.
Tror inte det.
Nej, då bjuder ni in henne. Hon är en fantastisk författare. Och var otroligt radikal på sin tid. Och verkar snarare blivit konservativ med åldern. Och den förflyttningen är ju spännande i sig. Men framförallt har hon skrivit otroligt spännande böcker om kvinnlig frigörelse. Den här berömda Crème Fraîche till exempel. Alla måste läsa den. I synnerhet unga kvinnor. Susanne Brögger.
Då ordnar vi det, helt enkelt.
Bra.
Henrik?
Ja, jag får väl säga en kvinna också då. Sadie Smith skulle vara intressant. Författare från England som skriver mycket om integration i England. Det skulle vara intressant.
Bra, då kollar vi på det också. Stort tack allesammans för att ni tog del av denna studentafton. Redan nästa vecka så är det återigen dags. Och för att inte missa kommande aftnar så hoppas vi att ni kollar upp oss i sociala medier. Vi kommer hålla öppet en liten stund till här. Medan vi i utskottet städar undan stolar och så vidare. Så får man gärna ta ett varv och titta på bilderna igen. Och baren kommer också att vara öppen. Och på vägen ut så får man jättegärna också ta med sig en smoothie som vi bjuder alla på här ikväll. Så stort tack allesammans för att ni kom och återigen tack Henrik och Mia Marie.
Tack.